Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi som idag handlar om utställningen Plundring, början till ett folkmord, om nazisternas plundring under förintelsen och även hur man kan ta del av den via VR eller virtual reality. Jag heter Johan och med mig idag har jag Åke Nygren och Linda Sävhammar. Vi skulle egentligen haft med oss även Marie-Louise från Värmland, region Värmland. Men hon är sjuk så hon är inte med, men vi ska försöka få med några av hennes tankar kring det här idag ändå också. Du kan väl berätta lite kort vem du är och hur läget är med dig idag, Åke.
Absolut, hej, vad kul att vara här. Jag heter Åke som sagt och Nygren i efternamn och jobbar på Stockholms stadsbibliotek inom en enhet som vi kallar för digitala bibliotek och medier. Min roll är att jobba med digitalt lärande och jag jobbar ganska mycket med att ta fram e-learning men nu också ganska mycket kring VR och så i lite olika projekt. Och jag mår alldeles utmärkt, jag har precis varit ute och sprungit och känner mig så här alert.
Skönt. Bra start. Och Linda?
Ja, hej. Jättekul att vara här också tycker jag. Jag heter Linda Sävhammar och jobbar på Biblioteksutveckling Östergötland. Och jag jobbar som utvecklingsledare med digital kompetens och skolbibliotek som mina områden. Och jobbar ju mot Götabiblioteken i Östergötland och Tranås. Och har också hamnat mycket in på allt ifrån källkritik till MIK-område, både skola och folkbibliotek såklart. Och nu har det varit mycket VR här på slutet senaste året. Vilket är spännande tycker jag. Och jag mår toppen, har druckit kaffe och jag känner mig redo för det här samtalet.
Låter bra. Dagens avsnitt handlar då alltså om utställningen Plundring och om nazisternas plundring då under förintelsen. Och jag tänkte dra lite bakgrund till hela den delen innan vi kommer in mer på det. Under förintelsen så plundrade ju nazisterna kulturföremål som bestod både av målningar, böcker och andra personliga föremål från hela Europa. Och det var ju som en del av den här förintelsen då som då syftade till att utplåna ett folk genom att beröva dem deras historia, kultur och mänsklighet. Och många av de här stulna föremålen de återvände aldrig till sina ägare efter andra världskriget. Och idag är det en viktig del av försoningsprocessen för överlevande och ättlingar att försöka återfå de här föremålen. Och den här utställningen, Plundring, då, den bygger på två böcker av Anders Rydell om plundringen av kulturföremål under förintelsen. Böckerna heter Plundrarna respektive Boktjuvarna. Och utställningen har producerats av Forum för levande historia i samarbete med Folkets hus och parker. Utställningen i form av VR-upplevelse då fungerar med headsets av typen Oculus eller MetaQuest som de heter numera. Den kan gratis laddas ner genom att söka i sitt headset efter appen Plundring eller Plundering om man har en engelsk språkinställning i sitt headset. Eller ladda ner den från Oculus App Store på en mobil enhet. Ganska nyligen har det varit förintelsens minnesdag och i samband med det så var det en ganska stor ett stort arbete som skedde runt om i Sverige på biblioteken kopplat till just den här utställningen också. Kan väl börja där egentligen. Hur har det arbetet just med plundring sett ut i era regioner och på era bibliotek?
Det började ju hela den här att vi ville ha plundring och i VR också var ju att jag hörde. Jag tror du Åke också hörde Forum för levande historia berätta om plundring, att den fanns för Oculus eller MetaQuesten. Och jag blev nyfiken på att göra någonting med det. Och då startade du och jag och Åke ett samtal kring det. Om vi kunde göra något ihop. Precis.
Det var väl på den här Riksantikvarieämbetets immersiva nätverksträff.
Precis.
Och då, och sen hamnade vi i Emir och... förlåt. Vi började samarbeta i Miro. Och fler hakade på.
Vi
är... För den som inte vet vad Miro är kan vi bara slänga in något snabbt.
Det är ett sånt där verktyg där man kan göra precis allt möjligt för, som simulerar whiteboard till exempel. Att man kan i realtid samarbeta och se varandra när man rör sig på ytan och massa olika mallar och grejer.
Mm.
Och Miro är bara en av många olika slags sådana verktyg. Mural finns ju också till exempel.
Vi kände väl, det kändes som att vi ville göra någonting gemensamt och ta liksom hjälp av varandra, för det är en styrka i att tänka ihop. Och sen se om vi kunde göra något liknande evenemang där plundring i VR skulle liksom vara ett medium mer till att lyfta förintelsens minnesdag. Det är inte tekniken i sig som är det viktiga här, utan fokuset är faktiskt ämnet. Och i min region så har jag ett MIK-nätverk, och där visste jag att det var några bibliotek som redan jobbade med VR eller hade nosat lite på det. Några hade köpt in headsets men visste kanske inte riktigt hur man skulle jobba med det. Så då föreslog jag och frågade, är ni intresserade av att vi gör någonting till Förintelsens minnesdag? Den här utställningen finns faktiskt till VR. Och då var det flera som hoppade på.
Men lite samma läge hos oss på Stockholms stadsbibliotek, att ett antal olika medarbetare i olika bibliotek som har hållit på och testat och gjort projekt i VR. Och då vet jag att det finns ett intresse att hitta på nya saker som är meningsfulla. Och det var ju här en sån bra chans att bädda in tekniken på ett meningsfullt sätt i verksamhet och i ett evenemang. Så att inte det... Alltså komma bort lite grann från den där separationen mellan fysiska evenemang och digitala evenemang. Att nu ska vi göra något digitalt, eller nu ska vi ha kul i VR. Och det är ju roligt i sig, men bäst är ju när man kan liksom väva ihop det helt och hållet och bara se fördelarna med att förstärka ett fysiskt evenemang med hjälp av teknik av den här typen. Så det var lite så som det hela kom igång, så jag snackade ihop mig med några stycken på lite olika bibliotek. Och det fanns ju en sak som jag kan passa på att säga. Det fanns mycket nyfikenhet, men vi har ju fortfarande inte riktigt den tekniska infrastrukturen. Alltså vi har ju lite brist på hårdvaran, om man säger så. Och det är inte alla som har testat VR tidigare. Så att det är flera kliv framåt, så att säga, för att komma ända fram i mål, helt enkelt. Men tack vare vårt producentnätverk inom Stockholms stadsbibliotek så kom den här, så skutta frågan vidare ut i verksamheten. Så att man har tittat på, tagit ställning och funderat och sådär kring om det är görbart eller inte. Och jag tror ju ärligt talat att många fler skulle ha hakat på och varit med om de hade haft tekniken, om de hade haft tiden och sådär, att förbereda sig.
Mm.
Så att,
Ja, jag kan väl lägga till det också. Vi har också sökt just den här typen av ingångar i Västerbotten. Vi har just försökt ta nästa steg inom just i VR, just att, som du är inne på också, eller som ni är inne på båda två, att det inte är fokus på tekniken utan att det är ett verktyg bland mycket annat för att göra någonting. Och kanske, och speciellt i sånt här fall när det är någonting som biblioteken redan gör i stor grad på olika sätt, kopplat till Förintelsens minnesdag till exempel.
Och det var ju en väldigt viktig faktor förstås, att ämnet var så och är så biblioteksnära. att det handlar också om böcker. Och det vet vi vad de betyder för oss och för många människor. Emotionellt.
Och vi, innan vi liksom bestämde oss för att göra det här, så hade vi ju några träffar ihop med Stockholmsbiblioteken och Östgötska biblioteken. Och där fick ju de möjlighet, jag tror du Åke streamade liksom så att vi kunde få se hur plundringsutställningen såg ut, för det var en hel del som inte hade VR-headsets, som man förstod kanske inte riktigt vad upplevelsen ingick i liksom. Och det var också bra för dem tror jag, för då förstod de, jaha, det är så här det ser ut i VR.
Ja, och det var ett kul tillfälle och bra tillfälle för mig att testa den funktionen, för det hade inte jag gjort tidigare. Mm. Alltså att streama på det sättet.
Mm. Mm. Och det tror jag hjälpte till att de vågade prova. Och faktiskt, jag uppmuntrade mina kommunbibliotek att köpa in egna headsets. Och det tror jag att alla, några hade redan och några köpte in faktiskt just för det här evenemanget.
Mm.
Mm. Ja. Ja, men det är lite samma grej hos oss. Alltså, förlåt.
Mm.
Ja, men att det historiskt sett så är vår enhet Digitala biblioteket, vi har varit lite av en plats där man kan vända sig och få tillgång till teknik och låna grejer och sånt där. Och nu är vi i ett skede då vi försöker att demokratisera frågan, om man säger så, mer. Och att liksom kommunicera att varje biblioteksenhet behöver själva rusta sig lite mer.
Mm.
Så att det här är lite gränsfall. Det är som att en balansgång. Alltså, jag har försökt att kommunicera väldigt tydligt att alla enheter måste själva köpa in hårdvara. Mm. Men sen 5 i 12 så hjälpte jag till i alla fall att förse med lite grejer så att det blev av. Liksom. Mm. Och det är som det är. Det är som det ska vara, så att säga. Men det är bra att liksom försöka strategiskt få ut de digitala frågorna mer nära på biblioteken. Mm. Att fler är med och pratar om det.
Mm.
Och köper in i den mån man har budget.
Exakt. Och då får man ju själv sätta sig in i hur headseten fungerar. Att det inte kanske är så svårt som man tror. Man vågar testa om man har ett meningsfullt sammanhang att testa det inför.
Mm.
Ja, men verkligen. För det är en stor skillnad att själv öppna kartongen på ett bibliotek och liksom äga frågan. Eller vara liksom den som tillsammans med andra, att liksom, nu ska vi upptäcka vad tusan är det här för någonting. Mm. Och så läser manualen och steg för steg tar sig igenom hela processen. Det är skillnad på det och att någon snubbe som jag kommer farande och ska visa. För det är lätt att sätta sig i skolsalsposition och bara lyssna istället för att vara aktivt deltagare.
Mm. Sen en annan förberedelse vi hade möjlighet att göra här i Linköping var ju att utställningen Plundring fanns ju på Östergötlands museum.
Ja, just det.
Så vi, jag tror några från Linköping och sen även Tranås och Kinda, vi åkte och besökte utställningen, den fysiska, bara för att få en känsla för hur ser den fysiska utställningen ut. Och så kunde man jämföra liksom med den digitala. Men som jag upplever när man går in i Plundring i VR-headsetet så blir det ju ännu mer påtagligt. Man kommer ännu närmare, även om den fysiska är väldigt påtaglig också. Men här när man sitter i det så är man ju i berättelsen.
Ja, men det där var ju så intressant, för att när jag fick lite bättre koll på hur den fysiska utställningen såg ut och villkoren för den, att det fanns en uppsättning grejer som kan vandra runt från plats till plats kontra att vem som helst kan ha ett headset och erbjuda utställningen virtuellt. Att det blir, då blir det väldigt tydligt logistiska fördelarna med att köra på det här sättet.
Mm. Mm.
Förutom det här rent empatiska, att man kommer ju närmare frågan, helt klart, i VR.
Mm.
Mm. Fast det beror på hur man upptäcker en fysisk utställning. Jag vill inte prata illa om fysiska utställningar, absolut inte, det är inte det, men det är en större apparat och mer kostsam apparat, framförallt.
Mm. Ja, jag tänker, det är en möjlighet, vi pratar om det i några andra sammanhang också, det är en möjlighet för det är ett fint samarbete när det blir så bra det här mellan museer och bibliotek. Museerna vill nå ut med sin verksamhet och biblioteken kan just via sin tillgänglighet verkligen nå ut med, och i det här fallet då kan man, som du säger, också nå ut med någonting till personer som kanske inte skulle kunna ta del av det på något annat sätt.
Jag kommer att tänka
det, blir väldigt tillgängligt.
Alltså, igår så var jag på ett mycket bra möte på Historiska museet med folk som jobbar med att levandegöra historien i VR och så. Och då kom vi in just på den här frågan att det är väldigt mycket Vi har mycket outforskad mark, terräng mellan biblioteken och museerna som vi behöver beträda och liksom hitta kopplingar mellan hur vi kan hjälpa museerna och hur museerna kan få hjälp av oss.
Mm.
I deras, till exempel när det gäller att nå ut till barn och ungdomar och sådär.
Mm.
Och där finns ett projekt som jag faktiskt inte kände till, men Kista bibliotek har ett samarbete med Historiska just kring VR.
Mm.
Ja, det här var lite stickspår, men jag ville bara säga det. För det här är ju faktiskt en jättefin möjlighet för oss att förstärka verksamheten med, tack vare att vi samarbetar med andra delar av kulturarvssektorn.
Mm. Mm.
Ja, verkligen.
Och en sak jag tänkte på också är att den fysiska utställningen upplever man ju oftast tillsammans. Och det kanske man inte tror att man kan göra i VR. Men man kan ju kasta upp den eller slänga upp den på en skärm, en digital skärm. Så att även de som inte är i VR-upplevelsen kan se vad man ser. Och då blir det ju en gemensam upplevelse.
Exakt.
Så det behöver inte vara en ensam person som går utställningen för sig själv. Man kan göra det ihop. Om det är någon som inte vill eller prova VR-tekniken, så kan man ändå få uppleva utställningen.
Mm.
Och sen är det ju att komma tänka på att man ska inte missta sig och tro att allting ska ske i VR. Just när det gäller samarbete och såna grejer. Det är jättebra med sådana funktioner att kunna samarbeta i VR. Men använder man VR som vi har gjort då, som ett inbäddad del av ett evenemang, så är det ju, handlar det ju om att sen följa upp efter att var och en har provat, att liksom fånga upp feedback, att hantera de känslomässiga reaktionerna och liksom att ha beredskap för det.
Ja.
Och då blir det ju ett gruppsamtal. Så då blir VR mer som en trigger, en inspiration eller en en insiktstrigger på något sätt.
Mm.
Som leder vidare.
Mm. Ja.
Jag tror när det läget, vi sa att vi skulle kasta in lite grann från Marie-Louise också. Ska jag ta lite grann av det som hon skickade med? Så kan ni kommentera det om ni kommer på något. Men hon skriver ju att förutom att tajmingen var helt rätt i Värmland, så var det faktum att innehållet i plundring så enkelt och självklart kunde knytas till biblioteksverksamhet. Det som gjorde att hon just hoppade på den här idén direkt. Och det är lite grann det som vi har varit inne på också tidigare här. Äntligen ett VR-innehåll som kunde knytas till aktiviteter som biblioteken redan är vana att arbeta med. Och på svenska, det ska man ju också komma ihåg faktiskt.
Just det.
Finns inte supermycket på svenska. Men också det här med att det är en ganska kort startsträcka. Och i första fasen så informerade hon om möjligheten och var innebar i olika sammanhang, och sen bjöd hon in till möten både fysiska och digitala där de gemensamt gick igenom förutsättningar och behov, och då hennes främsta funktion har varit pepp och samordning. Där kan jag väl också bara stryka under det, samma, det är den rollen jag har haft också här i Västerbotten. Men just att hon trycker ju på det arbetsbesparande att samarbeta på det här viset. Att dela dokument, bilder och frågor och texter och upplägg och så vidare. Det kan jag också bara hålla med om. Det behövs mer sånt.
Mm. Ja, men samma här. Jag känner igen det hon beskriver, hur vi la upp det i Östergötland också. Så att,
Det
blir som lättare att anpassa då efter de lokala skillnaderna på något sätt. Nej, men sen säger hon också att det är många som då, i och med att det var en ganska låg tröskel det här, ett bra sätt att komma igång, så är det många som är sugna på nästa steg och fortsätta liksom utforska kanske lite sociala mötesrum, och några som är sugna på att skapa eget VR-material via 360-film kanske till exempel. Det är ingenting som jag har sett än hos oss så där direkt kopplat till det här, men i andra sammanhang också. Det kan verkligen vara, det kan vara inspirerande att det hamnar återigen kopplat till det här sammanhanget. Mm. Att man kanske får med sig personer som när man börjar i änden, att det är ett tema som man gör, och sen är VR ett verktyg bland mycket annat, böcker och annat material, så är chansen större att det blir fler som som hakar på en som kanske skulle ha kommit på en VR prova på eller liknande.
Mm. Ja, definitivt. Man sätter liksom tekniken i ett sammanhang som de kan relatera till eller som man kan relatera till som läsfrämjande eller historia eller empati.
Jag tänkte på det här med nätverkseffekten. Jag minns inte om det var Marie-Louise som skrev det eller om jag har hört det av någon annan. Men att även om det är få deltagare på ett sånt här evenemang så är det ju viktigt att inte glömma att graden av engagemang hos de få deltagarna har stor betydelse för nätverkseffekten. De kommer sannolikt att prata vidare med sina vänner, i sina familjer och så vidare. Mm. Och även personalen, i den mån man har fått en bra feedback från användarna, så sätter det avtryck i de interna samtalen, tror jag. Och som gör att resultatet av ett sånt här evenemang, det ser man ju omedelbart såklart, men man ser det också längre fram.
Mm.
I form av att fler själva kanske får idéer eller tar initiativ till. Så, så att, det tycker jag är en bra lärdom för oss. Att inte så att säga fastna i det kvantitativa tänkandet för mycket i början av en sån här resa.
Och sen jag fick en helt underbar bild från Linköping där det var några äldre män som satt med VR-headseten och helt insjunkna i upplevelsen. Det tyckte jag var för fint.
Ja, verkligen.
Och det är så det är så spännande att det är ju en möjlighet att liksom locka fram användares egna erfarenheter, alltså folk som själva har någon form av koppling till ämnet.
Exakt.
Och att deras berättelser kommer fram.
Mm. Mm.
Att vi kan vara ett berättartorg, så att säga, med den här tekniken som hjälp. Så att säga.
Precis.
Mm. Ja, min uppfattning också att det har varit en ganska stor bredd på vad ska man säga, deltagare över landet. Mm. Och även här regionalt.
Mm. No.
Allt ifrån skolklasser och upp till äldre då.
Mm.
Ja, men precis. Så jag vet Kungsholmens bibliotek, alltså internationella biblioteket i Stockholm. De berättade att de hade 28 besökare. Det skulle jag säga ganska mycket i det här sammanhanget. Och det också var flera av dem som hade en personlig relation till förintelsen.
Aha.
Och som delade med sig av sina berättelser och så vidare. Så att de som... Viktor och Torun som arrangerade det här, de var ju själaglada efteråt helt enkelt. Över att det blev så lyckat.
Mm.
Mm.
Och interaktivt på något sätt med besökarna.
Just det.
Ja, fint. Vi ska ganska snart börja i alla fall knyta ihop säcken för det här inspelningstillfället. Men jag tänkte nå ett par frågor till. Dels en liten sån här spåning framåt. Har ni några tankar på hur ni tror att den här typen av teknik kan utvecklas i framtiden och göra den här typen av upplevelser som plundring ännu bättre?
Jag tror det finns stor potential i den här tekniken. Och man kan dels kanske bygga in ännu mer interaktivitet i den. Att man inte bara är mottagare utan man kanske faktiskt kan börja kommunicera med det man möter i upplevelsen. Det tror jag inte ligger så långt bort. Jag vet inte vad ni tror. Men det ser jag framför mig. Och just den här empatin som det skapar. Att förståelse för historien, kulturer. Det finns så mycket att utforska vidare. Det finns ju en hel del exempel redan. Men det kan nog vara mer. Mm. Och mer på svenska skulle jag se.
Just det.
Just det. Men jag håller med, det finns ju otroligt många potentiella användningsområden. The sky is the limit, som man säger. Men det finns ju också en inbyggd risk med att det är så oändligt mycket olika saker som man får i huvudet. Att det är lätt att drunkna i det stora utbudet och alla potentiella projekt och grejer som man skulle kunna göra. Så ett tips är ju att om man tar sig an en sån här sak, att man liksom försöker att så småningom efter idégenereringen verkligen landa i att bestämma sig för nu gör vi det här i det lilla formatet och gör det bra. Och inte, att det inte blir liksom så här, här har du ett VR-headset, gör vad du vill. Jag tror inte riktigt på den modellen. Det kan vara riktigt i vissa lägen, men det, man behöver förbereda ordentligt och liksom att det är, nu är det här vi gör och nu pratar vi om just den här spelet eller upplevelsen eller vad det är för någonting. Eller som man på Kungsholmen gör också, att man använder appar för att skapa så att det, man kan bygga saker i VR. Det är också väldigt intressant. Och där kan man ju också göra historiska kopplingar om man vill, naturligtvis. Använda historiska miljöer och så att säga bygga en story i miljön.
Ja, jag tänker också mycket på just det där, ja, men det, framförallt kopplat till den empatin och den, ja, men, ordet immersiv är någonting som vi använder i de här sammanhangen. Det finns ingen riktigt jättebra svensk översättning, man använder väl immersiv till och med på svenska, men omslutande upplevelse är väl det som är så. Och just hur den kan bli ännu starkare via till exempel, jag vet, ja, det är några en del så här, tidigare spel, jag vet inte hur det ser ut idag med spelkonsol, men minst det har kommit några i alla fall som just jobbar med exempel doft. Men också den ännu mer liksom hur man kan just jobba med den immersiva upplevelsen ytterligare steg.
Ja, men verkligen. Jag tänkte också på det där med dofter och även taktila upplevelser. Alltså, det finns ju olika sätt att simulera rörelse. Och liksom, så. Alltså, en annan grej som jag tänkte på också är det här med att samtal med avatarer. Det är ju aktuellt med ChatGPT nu, kan man säga. Att det är liksom samtalet som är i fokus. Och om vi då överför det på VR så finns det ett intressant projekt som nybildade museet för förintelsen. Förintelsemuseet. De har på sin webbplats så har de två förintelseöverlevare som man kan ställa frågor till. Och då har de så att säga spelat in ett gäng olika svar. Alltså försökt att gå den vägen att skapa någon form av avatar baserad på en verklig person och verkliga svar och så. Och där ser jag ju en utvecklingsväg för den här tekniken. Om man gör det på ett ansvarsfullt sätt.
Ja.
Verkligen. Intressant.
Får jag nämna en sak till?
Ja. Och det är absolut.
Alltså mixad realitet eller mixad verklighet, mixed reality. Alltså att också kunna, om vi tar nu plundring som exempel, att liksom hämta hem föremål i ens eget hem.
Just det.
Eller i biblioteket. Och det, att, och på det sättet skapa en ännu större känsla av här och nu och närhet till föremålet som man pratar om. Där finns ju en väldigt fin utvecklingspotential också. IKEA har ju en sån app där man kan hämta hem bord och stolar och grejer och testa hemma. Och då är det ju roligt. Det finns ju också såna sajter där man kan hämta hem, jag tror Google Arts and Culture till exempel, kan hämta hem så här, ni vet, gamla renässans tavlor och annat.
Just det.
Och kika på dem i hemmiljö och sätta upp dem på den egna vägen.
Just det. Ja, bra tips. Ja, men någon sista grej då, om det är något som ni vill lägga till. Kanske något tips till bibliotek som är nyfikna och själva vill köra den utställningen eller liknande.
Jag tycker absolut att man ska, är man nyfiken, köp ett headset. De är inte jättedyra. Se om ni kan få tillåtelse till det. Och sen testa plundring som ett första insteg. För den är inte så klurig att komma igång med. Och man behöver inte röra sig i rummet. Man använder handkontrollerna, men det är inte så svårt. Så det är en väldigt bra nybörjarapp, kan man ju säga. Eller upplevelse. Och sen att man bygger upplevelsen runt det.
Just det. Och den har ett lugnt tempo, vilket ju är en fördel som en första upplevelse, så att säga.
Mm.
Det är inte alls det här hetsiga som man behöver inte vara rädd att det är det här kidsens tempo, liksom.
Precis.
Mm.
Mm. Ja, det är
sant.
Och sen en grej som jag tänker på är att se till så att man ger, och det har vi varit inne på, det här med att ge utrymme för reflektion efteråt. Och ge rejält med utrymme för det. Och liksom
just det.
Vara förberedd på att det kan komma olika reaktioner, att man har tänkt igenom hur man hanterar dem. Och det är då det kan kännas riktigt meningsfullt, tror jag. När de diskussionerna kommer igång. Och som vi också har konstaterat, att vi behöver tona ner det tekniska. Alltså vi ska vara tekniskt förberedda, men vi ska inte babbla massa teknik i onödan.
Mm.
Och att fokusera på innehållet. Vi pratar ju inte om bokomslag mer än vad vi pratar om innehållet i boken. Liksom.
Mm. Ja, precis. En bra liknelse.
Jag skulle bara säga att det finns ju flera appar som Traveling While Black och som man kan uppleva också och bygga andra upplevelser kring. Och de är gratis. Mm. Man behöver inte tänka att det ska kosta pengar att köpa appar. Det finns jättebra som är gratis också. Så utforska.
Just det.
Verkligen. Mm. Ja, men fint. Då tror jag vi säger tack för ett jättebra samtal idag. Vi säger tack till Marie-Louise för input också. Fick vara med på ett hörn ändå. Och vi lär få återbesöka något liknande samtal framöver. Men som sagt, tack för idag.
Tack själv. Det är båda jättespännande att vara med och prata.
Ja, jätteroligt.
Yes.
Tack.
Ha det gott.
Hej då.
Ja,
hej då.